Är det någon som har någonting spontant eller ska jag börja presentera?
Det har mål som man ska uppnå.
Precis. Precis. Någonting som är... Exakt. Man har mål. Det börjar bli mer och mer populärt att man låter grupper sätta sina egna mål. Så man kan säga att allting börjar vara målrelaterat. En klassisk variant för det här när man ska mäta prestationer, det är att man gör det i samband med någon slags planeringssamtal. Ett planeringssamtal mellan en anställd och en chef kan gå till på det viset att chefen sitter inte och går igenom en lista och säger, går det bra, går det dåligt, har du gjort det, har du gjort det? Utan chefen öppnar med att säga, vad får dig att må bra på jobbet, vad vill du? Och så pratar den anställda ganska mycket att jag vill det, jag vill det, jag vill göra det här och det. Och då kan chefen säga sen att ja, hörde du, du vill göra massa konstiga saker som vi faktiskt inte har råd eller tid med här. Nu kan jag berätta för dig vad jag vill och hur jag ser på företaget. Så kan vi förhandla sen om några gemensamma mål. Det längsta man kan komma som chef i ett planeringssamtal är att få människor att öppna sig lite grann, att säga vad de vill. Och sen förhandlar man med den här viljan. Man frågar dem, hur känns det med det här då? Hur känns det med det? Och det kan ju inte bli så att en anställd alltid får göra som den vill. Det går inte i moderna organisationer. Utan det måste ske en ömsesidig kompromiss. Och då kan man sedan sätta mål. Mer och mer i svenska företag så börjar man med att man vill ha någon slags prestationslön. Till och med de största fackföreningarna har numera gått med på det att det ska vara prestationslön. Och det trista med prestationslön ibland kan vara att om man har det så börjar folk titta snett på varandra och säga att nej, men det här är mitt jobb, det här gör jag, kom inte att blanda dig i det här och jag vill göra det, jag vill inte göra det. Det finns vissa negativa konsekvenser med sånt och som gör att det blir kanske inte så mycket lärande organisation, det blir inte så mycket kunskapsdelning, utan istället då så förespråkar ganska många att man har gruppmål och gruppprestationer. Hela gruppen får en bonus. Och så ska man då eventuellt dela den lika. Sen finns det radikala företag som går ett steg längre. De tycker att man har gruppbonus, men sen får de bestämma i gruppen hur mycket var och en ska ha. Det är ju väldigt utmanande, väldigt tufft. För det ger ju utrymme för att det är några fräcka jäklar som argumenterar för att jag är duktigast eller jag ska ha mest. Men en del hävdar att den diskussionen som sker då, den här tuffa diskussionen, att där man liksom värderar varandra och verkligen vågar prata med varandra, kan vara givande. Men en sak kan man utgå ifrån då, att det finns ett jättebehov av att kunna mäta prestationer. Och frågan är bara hur man gör det. Om vi tittar på nästa fråga där. Vilka mått bör man använda för att mäta individens prestation? Informella bedömningar relaterade till hårda faktabaserade mått. Man kan ta ett exempel från den här världen som jag är i. Där finns det flera mått. Ett mått, klassiskt gammalt mått, är föreläsningstimmar, undervisningstimmar. Det vill säga man räknar helt enkelt i hur mycket har jag gjort under ett år? Har jag fullföljt min tjänst? Om jag kan ha stått och bara gjort ingenting, jag kan ha haft värdelös undervisning på alla sätt och vis, så blir det ändå samma typ av mått. Men det kan ändå behövas. Man kan behöva de här riktigt primitiva faktabaserade måtten för att ha en bottom line. Vi nämnde tidigare här att det kan finnas formaliseringar på olika nivåer. Och ibland behövs det en bottom line, att det är vissa saker som alla måste göra. Vissa saker, sådana här faktabaserade mått, som måste finnas för att allting ska fungera. Och då kan man som chef tycka att vi har inte sånt här, för alla gör så gott de kan och vi litar på varandra och sånt. Men då kan den chefen upptäcka att ja, i denna komplexa miljö så finns det ett stort svinn. Det är många som inte riktigt följer normerna och många som är smiter helt enkelt. Och ska man börja handskas med smitare så att man bevakar dem, då kan ju plötsligt de anställda känna sig som att nej, men det här går ju för långt. Nu är det en slags totalitär stat här. Det är en diktator som vill kontrollera mig hela tiden. Så att den kombinationen där är svår. Så då kan man göra så att man har en del mått bara för att kontrollera att någon har gjort det mest grundläggande. Det kan säga att det förväntas av dig i det här jobbet, vad det nu är, att du har minst 5 kundkontakter i veckan, om det är någon som har kundkontakter. Men det belönas inte eller någonting, utan det förväntas helt enkelt att det är ett minimum. Om du inte gör det så får du lägga manken till. Det är lite tuffa tag då. Och sen kan man säga samtidigt i andra änden av skalan att man har väldigt mjuka mått. Att man tycker att ja, du får säga till oss hur du vill bli bedömd. Du får säga till oss hur du vill att vi ska ge dig feedback. För vi vet inte riktigt. Du är så kreativ ibland, eller du är så duktig. Du vet själv hur du vill bli bedömd. Så berätta för oss på ett möte vad det är du gjort för någonting. Med sådana saker kan man ju uppnå att de anställda blir inspirerade. De vill få beröm, de skryter, de berättar historier. Och det skapas en stämning av gemytlighet. Allt sånt där vackert som man vill ha. Men om det bara är vackert, bara är för mycket gullande som en del skulle säga, då kan det lätt flyta ut i en känsla att här kan man göra vad man vill. Och förresten, jag är rätt upptagen denna veckan för jag har tagit en jaktlicens och det är älgjakten nu. Och det är ju ingen som märker om jag gör något eller inte gör någonting. Det är väldigt lätt hänt att det sprider sig i en organisation motsatt känsla då. Kanske inte så länge alla har en kontakt med varandra, men ibland så tappar man den kontakten. Så kombinationen av två helt motstridiga filosofier kan man behöva använda när man mäter individers prestationer. Taylorismen, som ni vet, den här som förhatliga att man skulle mäta allting, den hade ett enormt genomslagskraft på sin tid och var väldigt kraftfull. Och numera är det ju motsatsen, man ska inte göra det. Men ibland går man tillbaks lite till det. Man vill mäta. En del av de här största managementgurus som finns i området påstår på samma sätt som den förra SAF-chefen. Det man inte kan mäta kan man inte förändra, påstås det. Den del som håller fast i den filosofin. Att man behöver ha vissa tydliga mått för att kunna förändra. Samtidigt så behöver man ha alla nivåerna i de här, man kan säga, hierarkiska strukturen. Mer och mer och mer subtila. Och man är ju ungefär på den nivån som där man har en ömsesidig konstruktiv relation. Man talar i psykologin om regression. Om någonting inte fungerar bra så blir man mera primitiv, mera barnslig. Man regredierar till det som fungerar någorlunda bra tidigare. Om vi tittar här på nummer 3. Hur många bör rapportera direkt till dig som chef i organisationen? Ja, inte för många och inte för få. 5-15 är ju ett väldigt stort mått. En del brukar säga 7 + -2. Det är ungefär som det här. Hur många variabler kan en normal människa hålla i luften? Och vad händer om det är för få eller för många? Det här är lite gammalt också. Numera har man ju mer och mer virtuella grupper över hela världen. Man kan ha en organisation som är virtuell, det vill säga man umgås via nätet och så vidare. Om man har riktigt bra metoder för att mäta så kan en chef ha många under sig. Kan ha 40 stycken som rapporterar. Och det är lite paradoxalt där igen, apropå diskussionen om formalisering och kaos. Just för att har man formaliserat någonting riktigt, riktigt bra, formaliserat generella principer för hur medarbetarna blir bedömda, så kan det då för en optimal chef vara så enkelt så chefen kan säga: detta är regelverket, gör vad ni vill. Det vill säga, jag behöver inte kontrollera er, för ni kontrollerar varandra. Det står ju i regelverket hur ni ska rapportera, och ni ska ju skriva in det i en sån här, mata in det i datorn, rapporteringssystem som vi har. Och då trillar det automatiskt ut så småningom en bonus eller inte. Och det är självkontrollerande. Och så kan ju fungera i vissa områden. Men här har vi en kommentar på det. Och nu börjar diskussionen.
Ja, nej, men alltså, för jag känner lite sådär att det låter ju så vackert det här. Och det känns lite som att väldigt, väldigt många inom framförallt den kommunala sektorn har köpt precis det här. Att vi ska nog kunna hitta det där perfekta formaliserade systemet där man kan ha ganska många personer under sig. Och så kör man in någonting och sen så blir det
ja, kaos helt enkelt. Det funkar inte. Alltså, hur, det är ju en svår fråga, men alltså, hur genomför man det här i verkligheten? Mm. Finns det riktigt bra exempel där det här faktiskt fungerar?
Jag är övertygad om det, men tyvärr har jag inte förberett just mig på den frågan, så jag kan inte dra dem. Men jag kan säga så här, att om man talar om förändringsarbete, så jag håller med dig helt, att om man försöker genomdriva en sån här förändring allt för fort, så är det väldigt stor risk att det inte fungerar. Inom området change management finns det vissa principer som går ut på bland annat att man vill inte, eller man vet att det går inte att genomföra allt för dramatiska förändringar i en organisation, för att det finns så oerhört mycket rutiner som är, liksom sitter i väggarna. Så försöker man förändra någonting, så är det så mycket som går emot det. Och speciellt om man då genomför en större radikal reform, så är det nästan, kan man räkna med att det här kommer aldrig fungera. Så change management, säger de, finns det två grundläggande regler. Ta dem en gång eftersom den hör till precis din fråga. Det är att antingen så börjar man i liten skala lite vid sidan om. Man försöker, man testar, man har lite pilotprojekt med lite villiga, kreativa människor som får testa att saker och ting verkligen fungerar. Och sen låter man det, den här lilla enheten eller något, växa organiskt. Man flyttar över mer och mer ansvar, mer och mer personer där. Det är att man så att säga lyfter någonting ut ur verksamheten. En annan metod som också fungerar historiskt sett, det är att den är riktigt, riktigt tuff. Man avskedar samtliga i hela företaget och så har man en helt ny struktur och så säger man till dem, ni får söka de nya tjänsterna. Så hittar vi rätt man på rätt plats. Det är den tuffa vägen. Ja, och det kan fungera utmärkt i vissa fall, men det är ju, finns ju stora risker med det hela. Det kan mycket väl vara så. Men man kan säga generellt sett, vi talar ju teorier här. Om formalismerna inte fungerar, så har man designat dem fel. Eller man har introducerat dem fel. Då får man tänka om. Och lite granna summering av dagens tema här, det är att hur oerhört viktigt det är att formalisera på rätt sätt. Man måste veta vad det är man formaliserar. Man måste veta vad det är för regler man sätter upp. Hur man sätter upp dem. Vad man har för belöningssystem och allt sånt där. Annars fungerar det inte. Så då är det ju chefens uppgift att kunna göra det. Och har man gått den här kursen, så vet man det, att ur ett systemvetenskapligt perspektiv så hänger ju allt ihop. Så kan man inte bara uppfinna vissa saker, att nu ska ni rapportera på det här viset eller nu ska ni göra så. Utan det måste vara i relation till hela företagets filosofi. Allting hänger ju ihop. Så har man sådana viktiga saker som rapporteringssystem, belöningssystem, prestationsmätning och sånt, så måste det direkt kunna relateras och vara balanserad mot hela organisationens filosofi. Något väldigt modernt, det är nästa där. Om man tittar på fyran, en facilitator. Man använder det på svenska också. Jag vet inte om det finns något svenskt ord som motsvarar det. Facilitator. Det har jag inte hört. Jag har alltid hört, eller kanske för att jag har läst fel eller lyssnat fel. Men i varje fall så anser man numera det här att cheferna ska ju inte bestämma saker, utan cheferna ska stödja. Varje chef ska vara coach och så vidare. Och det ibland nästan lite tragikomiska i det hela är att när man läser sånt här eller lyssnar på det, så det är så vackra ord i alla lägen. Och sen man pratar med chefer i verkligheten, så får man ofta höra det här att ja, det handlar väldigt mycket om att se till att folk verkligen levererar, att skrämma dem och så vidare.
Ja. Det betyder att chefen inte ska bestämma, utan att de ska styra.
Nej, jag sa exempel att numera pratar man väldigt mycket om att chefen facilitator, det, jag definierar inte den rollen. Det är alltså en person som är lite mer vagt definierad, som finns i organisationen för att saker ska hända. En facilitator är alltså inte en chef, utan man säger att det är en person som har i viss mån en ledande funktion, för personen springer runt och skvallrar hela tiden med de andra på företaget och frågar hur det känns och om de trivs och om det går bra och vad är det som inte går bra. Nästan som en detektiv kan man säga ibland. Ska liksom upptäcka vad det är som fungerar och inte fungerar. Sen ska den här facilitaten gå till chefen och säga att hörde du trodde att det fungerar bra på ditt företag, men det gör det inte, för jag upptäckte att där och där och där fastnar det, för att det är en felkonstruktion i rutinerna som du måste ändra på. Och då säger chef, men hur ska jag göra det? Och då tycker faciliteten, jaha, det förstår inte jag heller. Så får faciliteten springa iväg och prata med några andra, några utredare, några forskare på företaget som säger att hur kan vi ändra på det här utan att allting blir fel? Så en faciliteter är helt enkelt en person som fixar så att saker och ting fungerar. Om man översätter till... Vad sa du? Ja, det finns utbildningar i det. Det är ett, så att säga, nytt yrke. Jag pratade med en kvinna som hade varit forskare på den här institutionen. Och hon sa till mig, numera jobbar jag bara som facilitator på Telia. Mm. Och så beskrev hon ungefär vad jobb hon gjorde. Och det är en stor organisation i Sverige. Det finns många sådana. Så det är ett nytt yrke som har uppstått. Nu ska vi se, nu hade vi fler folk. Det är så att så fort man skapar nya chefsnivåer, så ju fler chefsnivåer man har desto sämre är det. Förr i tiden hade företag upp till 25 nivåer. Det var som gigantiska pyramider. Nu säger man att man kan försöka minska ner det till att det ska vara så få nivåer som möjligt. Men då blir det precis det som vi var inne på här alldeles nyss. Det där med att okay, ska chefen ha 30-40 personer under sig, då blir det ju ingen kontakt med chefen. Då blir det ju kaotiskt, eller det blir allt för byråkratiskt om allt ska styras via principer och regler. Så om man inför för många chefsnivåer ökar komplexiteten. Du kan tänka dig hur svårt det blir att rapportera mellan alla nivåer. Så platta organisationer anses generellt vara väldigt bra idag i nästan all sån här litteratur på området. Så platt som möjligt. Men hur löser man det? Ja, som ni har hört på vissa av de kurserna ni gått, på pedagogen där förespråkar de ju delat ledarskap. Det är ju en fin lösning. Det kanske inte är så där väldigt vanligt, men på de ställen där det fungerat så kan det fungera väldigt bra, som Claudia har exempel på. Ska inte dra det nu, kanske kan ta det sen någon gång.
Men varför skulle faciliteten öka komplexiteten om det är
något? Nej, faciliteten minskar komplexiteten. Och hur, ja, frågan är kanske lite väl ledande där. Man kan säga att anledningen till att en facilitator minskar komplexiteten är att den inte har någon sån här beslutande chefsposition, utan den kan så att säga fungera lite på tvären. Springa omkring och skvallra, springa omkring och samarbeta, hitta lösningar utan att vara en farlig person. En facilitator är inte inne i maktspelet för sin egen skull, utan är snarare någon som ska få saker att hända helt enkelt. Nej, inte i ledningen, för då skulle det vara en beslutsfattande position, utan en facilitator är en stödfunktion. Ja, vad trevligt. Vad står det där? Nu ska du få mikrofonen här så du kan tala in den direkt så jag slipper upprepa.
Ja, annars kan man söka på facilitator.
Men ta den med nu med en gång. Okay. Lika bra.
Ja, det står ganska mycket, så jag ska inte läsa allt. Det står bland annat också att det kan vara både en formell och en informell roll.
Ja.
Men att det framförallt handlar om att man jobbar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål. Fungerar bäst genom att vara neutral gentemot innehållet och utan formell makt. behöver inte extra expertkunskap i själva sakfrågan. Och det kan även hjälpa att vara neutral ifall man inte har sakkunskap.
Ja, tack för det.
Sammanfattande.
Vad trevligt att höra en sammanfattning som matchar någorlunda med det som jag sa. Nu har vi en till här synpunkt i diskussionen.
En till dimension i det hela, det är ju som vi har jobbat med i möten, är det väldigt bra. Om chefen ska vara med i möten eller ska vara visionsworkshop eller stora möten där chefen vill vara en del i gruppen, så det är jättebra att ta in en extern konsult som sköter hela mötet. Och det är det väldigt vanligt för facilitators som mötesverkstaden och andra som bara jobbar just med det.
Ja. Och en av sakerna som Sofia sa var just det här att personen behöver inte ha någon sakkunskap, utan personen behöver istället ha väldiga sociala talanger. Så det kan faktiskt, man kan säga att en facilitator kan vara ett bollplank. Någon som lyssnar på chefen, som chefen kan tala med utan att vara rädd. Chefen kanske inte kan tala med någon av sina kollegor för att det är så intensiv maktkamp eller så uppdelat hierarkiskt så att det är lätt att göra bort sig eller tappa fördelar eller något. Men att kunna vara avslappnad och öppenhjärtig mot någon som är villig att lyssna och sammanfatta det man säger kan vara guld värt för chefer. En del fixar det genom att ha något som kallas för personliga assistenter numera. Det är ett sätt att göra en snabb karriär om man vill bli personlig assistent till någon höjdare i ett börsnoterat företag. Men finns ju inte så många sådana roller tillgängliga. Ja, coacher finns det också. Nu har det funnits så mycket coacher de sista åren så det börjar snart bli ett skällsord. Liksom, att vi är trött på alla dessa coacher som springer omkring och talar om för folk hur de ska vara. Och speciellt finns det ett stort motstånd numera mot att det är så många unga människor som vill bli coacher. Och då tycker många av de här seniorerna att vad är du för en som kommer hit? Du är bara 30 år gammal. Ska du tala om för mig hur jag ska göra? Jag är ju 50 år. Jag har ju varit i spelet. Nej, absolut. Nej. Men ändå ska, du har helt rätt i det. Men ändå tycker de här människorna att coachen ska vara, borde vara någon som har lite branschkunskap och kunskap inom området så att de kan lyssna på rätt sätt.
Och det behöver man inte ha heller om man är professionell coach. Det har ingenting med det.
Nej, du har helt rätt. Jag vet att coachfilosofin säger det. Men det finns en reaktion bland många ledare på coacherna. Det är de som förstör ryktet kanske.
Ja, det
blir så. Ja. In med legitimation då.
Ja,
så löser det sig. Ja. Den här femman här, det har vi faktiskt pratat om flera gånger. Jag tycker det har varit flera aspekter på den så det nästan hoppas över. När man formaliserar och inte, det vet ni om och om igen. Ja, det hoppar vi över. Sexan, presentera en översikt över fördelar och nackdelar med att standardisera processer och funktioner i en organisation. Vi har varit inne på det också, men vi har inte repeterat det lika mycket. Jag tror att de sakerna som jag tar upp flera gånger här, det är ju de som på något sätt är väldigt centrala i ett systemvetenskapligt perspektiv. Man kan säga så här att om man överhuvudtaget ska använda sig av datorer i en organisation så måste man först se till att definiera saker i organisationen på ett sådant sätt att det matchar de här datorerna. Det sätter ju en väldigt tvångströja på organisationer. Vi har talat om det här med SAP och liknande. Men problemen i svensk sjukvård nu till exempel, jag var inne på det som ett exempel, det är ett sådant här vanligt exempel. Man har hållit på i 30 års tid för att införa journalsystem och fortfarande fungerar det inte i Sverige. Det är ju ett mysterium tycker många. Vad är det som politikerna gör fel som inte kan införa det här? Och då är det så att man kan inte komma överens om hur man standardiserar. Man kan inte komma överens om vad en patient är för någonting. En patient i Småland är inte samma sak som en patient i Norrland. Utan det är lite skillnad. Här ser vi det på det viset och där ser vi det på det viset. Och när man då ska stoppa in det i datorer så att det alltid är samma sak så går det inte. Eftersom man har olika syn på det. Utifrån sett kan det ju låta som galenskap. Vad bråkar de om? Är de små barn? Kan de inte komma överens? Men det är svåra problem att definiera saker, att standardisera saker, att säga att från och med nu så ser vi det på det här sättet. En del påpekar då att det är mycket lättare i det privata näringslivet just för att där är det ägarstyrt. Det är ju stämman då i börsnoterade företag som tillsätter en styrelse och en vd, så kan de sitta där och bestämma att nej, vi tjafsar inte, utan det verkar som du har bäst, vet bäst om det här. Då säger vi att alla måste göra så. Alla måste rapportera på det här viset. Alla måste mata in sin omsättning på det här viset i sina Excel-ark, så att de sen vet hur de ska rapportera i rapporteringssystemet, så att vi sen kan räkna ihop kostnaderna och allting för hela vår multinationella koncern. I sjukvården kan man inte göra det ännu. Det finns för många starka viljor och man har inte enat alla viljor. Och det är inte bara i sjukvården, utan det är alla möjliga organisationer som är just där man inte lyckats med den här standardiseringen. Så man vill ju standardisera allt som gör att kommunikationen flyter lättare. Och det komiska då, eller den här paradoxen som jag är inne på några gånger, som jag upprepar, för jag tror att den är så svår att liksom förstå att den tål att upprepas. Det är just det här att en standard betyder ju nästan alltid att det är en centralisering. Man centraliserar så att det blir lika för alla i hela organisationen. Och samtidigt så ska standarden vara kanske på den där konkreta detaljnivån.
Ja, men jag tänker så här, i och med att det är just en politiskt styrd organisation, så kommer man ju aldrig kunna komma fram till en riktig standard, för den kommer hela tiden att variera eftersom att man byter politisk majoritet och så vidare, och det sker utveckling och ja, det ena med det fjärde. Alltså jag hakade upp mig igår på det här med robotar. Alltså jag kommer fortfarande fram till det. Vad händer om man faktiskt journalför genom att läkaren, alltså att man spelar in samtalet mellan läkaren och patienten, och att all den informationen som finns i samtalet behålls och sen liksom går in i datasystemet? Skulle man kunna bygga ett program som sen liksom kan sortera, så att man kan standardisera om utifrån vad man bestämmer ska gälla just nu, men att informationen hela tiden finns kvar? Är det ens möjligt?
Vilken kreativitet. På den här institutionen sitter det flera av mina kollegor och forskar på induktionsalgoritmer som läser miljontals, maskinläser alltså, journaler, för att sen göra som Google gör. Man indexerar och klumpar ihop och generaliserar. Man skapar kunskap som inte fanns. Big data. Man håller på med sånt idag.
Ja, alltså rent tekniskt kan man ju säkert göra det, men då kommer man till relationen mellan läkare och patient. Och den är en ömtålig och en trovärdighetsfråga. Så att, nej, inte i det här fallet. Jag tror inte det är önskvärt överhuvudtaget faktiskt. Just för att förhållandet mellan läkare och patient måste få fredas.
Och det var en kommentar som liknade in där faktiskt. Det var redan på 60-talet började man inom ett område som heter artificiell intelligens. Jag var forskare på det området förut, och då byggde jag ett system för arbetsförmedlingen som heter Yrkesguiden, som fanns på alla förmedlingar i hela Sverige. Jag var jättestolt över ett lärande system, det vill säga ett system som lärde sig av sina egna erfarenheter. Det växte alltså organiskt. Och så har man gjort liknande system inom sjukvård och kommit fram till att systemen är idag mycket bättre än läkarna, mera tillförlitliga. Precis som att systemen idag kan slå världsmästaren i schack. Så de är extremt duktiga. Men fortfarande kan de inte användas. Och det beror på att alla patienter talar inte alltid sanning. Och alla patienter kanske har missförstått sina symptom och så vidare. Och då kan inte en dator ta ansvar för patientens liv och säga att du ska ta den här medicinen, så dör patienten. Man kan inte stämma en dator. Så du har helt rätt. Trovärdighetsproblematiken. Hallå. Men ska jag gå vidare till det här andra förslaget. Visst finns det lösningar då för sjukvården. Jag fortsätter att spåna lite på det här konkreta exemplet. Bara för att är det bara abstraktioner så missar man ibland poängen. Man kan också tänka sig att man gör som man har börjat göra inom svensk politik. När det fungerar lite dåligt så köper man in såna här privata folk som ska operera ryggar och göra svåra operationer och sånt. Och så är det några läkare som är smarta, och istället för att då jobba en tredjedel av tiden mot vad de gjorde för ett tag sedan, när de sitter kanske fast ineffektiva, så låter man kapitalistiska krafter styra och så är de jätteeffektiva och så plockar de russinen och kakan och tjänar massvis med pengar, de här läkarna, och så blir det ändå lite effektivitet i det. Många tycker det är förfärligt, tjäna pengar i vården, tjäna pengar på folks lidande och sånt. Men en del politiker tycker att, ja, men vad ska vi göra? Vi kommer ju inte ur den här dilemmat. Svåra problem att lösa. Men det finns alltså lösningar som går ut på att man inte, om vi fortsätter på det här temat då, om man inte kan standardisera allting, så kanske man kan hitta helt nya kreativa saker. Vi hade ett här när läkaren skulle tala in i en bandspelare då. Man kan ju också tänka sig att man säger till patienter att sköt din journalhantering själv, så får du VIP-kö här, business class i sjukvården och så vidare. Folk som, det finns inga journaler, de får göra det själva, fylla i dem, printa ut dem, gå till läkaren som får fylla i några rutor eller något. Det finns väldigt många tänkbara lösningar i framtiden. När det gäller skolorna kanske man ska helt bara centralisera allting till en enda skola istället för att de ska vara kommunala i Sverige. Det finns ju politiska partier som förespråkar det ibland. Men det måste ju till ett systemtänkande. Missar man någonting i hela den här processen, så kan det ju hända att allting går fel. Så det kan finnas politiska beslut som är fantastiska. De är visionära, allting ska bli bra, och så slutar det med ett enda kaos. Man har inte formaliserat på rätt sätt. Man har missat någonting i regelverket. Det skulle kunna vara en väldigt animerad debatt här inne om problemen i skolorna. Vad är det som gör att lärarna försvinner? Man har inga lärare som vill vara kvar längre. För att, ja, av många olika skäl. Här är det någon som vet, har lösningen på det? Nej. Eller?
Nej, jag bara tänkte, apropå det här att se helheten, att man lägger om hela systemet för skolan samtidigt som man pausar speciallärarutbildningar och så går åt skogen och så presterar inte svenska elever tillräckligt bra, samtidigt som lärare ska hantera alla elever med särskilda behov, samtidigt som det inte finns några utbildade speciallärare för det har gått mer i pension än vad, eftersom man då slutade upphöra med utbildningen under en period. Så att det, då har man alltså inte sett liksom.
Nej.
Det verkade väldigt bra. Men så
det här spelas in för att du talar med hög röst och mikrofon är tillräckligt nära. Mycket bra.
Ja, lite röst idag. Lite mer.
Ja.
Men så, det är ett exempel, tänkte jag. Att där man liksom inför stora förändringar och sen så går ju vanliga klasslärare på knäna då för att många specialfunktioner kopplades bort.
Nej,
det är har man insett det och så börjar försöka komma ikapp.
Mycket bra exempel. Och på en sån här kurs så tycker jag det är det bästa sättet att lära sig sånt här är att titta på alla exempel. Helst skulle vi ju analysera dem i detalj och veta precis alla de fel de har gjort som strider mot det systemvetenskapliga perspektivet. Att man måste kolla hur allting hänger ihop. Ditt exempel där speciallärarna försvann och skulle lärarna ta över. Och det var de ju inte förberedda för. Bara en sån liten detalj kan ju få någonting att haverera. Ja, vi har pratat om både för- och nackdelar. Fördelarna är ju när man standardiserar att man faktiskt kan få en total överblick över hur allting hänger ihop. Och en annan fördel när man standardiserar är att det är mycket lättare att kommunicera. Man kan till och med använda såna här psykologiska termer och säga att om alla i organisationen har samma referenspunkter, det vill säga att alla talar samma språk, då blir det oerhört mycket lättare att kommunicera. Det blir inga transaktionskostnader som en Nobelpristagare på 30-talet beskrev varför det överhuvudtaget finns transaktioner. Vad var det som var roligt här? Måste ni berätta? Det var det? Okej. Men det är väl jättebra. Då kan ni ju de här exemplen. Här är det någon som vill säga något.
Jag tänkte på fråga 6. Eller var det 5?
Fråga 6,
ja. Svaret till den här frågan så kan det ju vara att jag tänkte på den här processhierarkin då. Mm. Så att ja eller nej och sen så en flowchart. Så kan det vara alltså att man organiserar på det sättet hur saker och ting ska hänga ihop och så att vad man kommer fram till. Så kan det vara svaret till den då.
Helt rätt, det är väldigt bra. Man standardiserar alltså grammatiken för hur man gör modeller i organisationen. Och exempel i ditt förslag då, om man vill ha en viss typ av flowchart som är så väldigt fina och tydliga som den du presenterade här för 2 dagar sedan, som jag tyckte jag var väldigt glad över det. För jag tänkte att nu kommer alla i hela klassen ha en väldigt tydlig bild av vad man behöver göra för att skapa en databas. De här entity relationship. Förstår man de tre delarna? Ja, hon har lovat att lägga upp det. Och gör hon inte det så får vi vara på henne igen. Det vill säga, exemplet är bra som svar på den här frågan. Att man alltså standardiserar sättet att göra någonting på. Och i det här fallet blir det lite lustigt för att man standardiserar på detaljnivå. Så här beskriver vi ett flowchart i vår organisation över hur vi inför databaser. Kan ni tänka er sen i den organisationen att någon annan avdelning i något annat land ska göra en databas som de ska koppla ihop med databasen i Stockholm eller något. Och så fungerar det inte och så träffas de och så visar de varandra sina sådana här flowcharts. Eller det var ju inte ett flowchart riktigt, men det är ett annan sak. Men det var en konceptuell modell kan man säga. Och då blir alla lyckliga och glada. De förstår varandra för de använder samma språk när de kommunicerar. Så det är idealiskt. Och det paradoxala igen i det här är att man standardiserar på detaljnivå. Men, och så lyfter man upp det till att detta ska gälla alla i hela organisationen. Då centraliserar man ju hela, som standarder ofta är. Att det är en standard som måste gälla alla. Och samtidigt gäller det några obskyra detaljer. Så då är det rätt när man gör det. Det är alltså fördel med att göra det på det viset. Och då är det processer och funktioner som underlättar kommunikation. Som är sådana att de alltid bör göras på samma sätt. Varför ska man rita modeller på olika sätt varje gång? Det är ju ingen konstnärlig verksamhet där man ska göra revolution stup i kvarten. Utan det är bra om man alltid gör det på exakt samma sätt. Däremot, processer och funktioner som inte bör standardiseras. Om man säger att till en säljare att du ska alltid säga så här och så här till kunden. Du ska alltid börja med denna repliken och sen ska du säga den repliken och sen ska du tvinga kunden att skriva på ett papper och så vidare. Då kan det hända att väldigt många säljare inte fungerar längre för de kan ju inte improvisera. De behöver improvisera. Eller för att ta kanske det exemplet som du känner till mycket. Vad händer om man skulle tvinga in folk i allt för strikta foller i sjukvården? Så att det mänskliga perspektivet försvann. Vad händer med en patient som kommer och söker hjälp och plötsligt möter av någon slags gallimatias från någon konstig människa som är som en robot som ställer fel frågor och säger att du måste svara på det här. Då tror patienten att men vad är det här? Jag har ont i magen. Varför frågar du mig om jag har ont i huvudet och så vidare? Ja, jag måste fråga det. Då är det fel någonstans. Utan det ska ju finnas väldigt många områden där det är totalt fel att formalisera processer av flera skäl. Det finns inte tillräckligt många som håller på med det. Så fort någonting är unikt. Eller det finns någonting i det här området där det är absolut nödvändigt att man kan improvisera. Man ska kunna vara kreativ. Och det finns alltså inga avsevärda effektivitetstjänster. Och dessutom det vi var inne på tidigare, det finns inte någon stor risk. Man kan säga att om man håller på och tittar på processerna i ett kärnkraftverk så är det extremt exceptionellt. Ursäkta. Extremt exceptionellt. I ett kärnkraftverk får det ju helt enkelt inte explodera som det gjorde i Tjernobyl eller något. Och där inför man tusentals processer som är extremt ineffektiva. Folk springer omkring och gör massvis med arbetsuppgifter som är väldigt ineffektiva. Och de är liksom, man tycker att ska man verkligen behöva hålla på det här viset? Men just för att risken är så extrem. Det får inte hända vissa saker som man har kontroll på, kontroll på, kontroll. Och ändå då kommer de här funktionerna in att folk glömmer och det blir byråkratiskt och till slut blir det ekonomiska intressen och så blir det som i det här japanska Fukushima att man plötsligt glömmer bort att man har inget reservelkraftverk som driver vattenpumparna när den här tsunamin kom. Vilket är efteråt tycker alla, men det är totalt vansinne. Vem har tänkt, vem har gjort det? Fanns det ingen där som hade en helhetssyn? De har ju hela tiden kvalitetskontroller och säkerhetskontroller. Men tydligen hade de inte någon modell över helheten som var tillförlitlig. Nu börjar vi närma oss slutet här på... Jag förstår inte varför den stannar ibland. Kärnverksamheten. Nu är vi inne på någonting som är väldigt intressant om man relaterar det till det som vi gått igenom hittills för att förstå den här liksom, kärnverksamheten kan man säga, det är det som företaget tjänar pengar på. Är det en offentlig förvaltning säger man inte tjäna pengar utan det säger man kärnverksamheten är det som är uppdraget som verksamheten har fått från politikerna. Vad sa du? Ja, fast ja, kärnverksamhet är inte, jag pratar inte om kärnkraftverk nu, utan kärnverksamhet är core business, det man tjänar pengar på. Så kärnverksamhet är alltså det som är en konkurrensfördel framför andra. Och nu kommer det där riktigt fascinerande för de som är lite ekonomiskt lagda, att ett företag bör försöka standardisera och formalisera alla processer som inte är kärnverksamhet. Man kan formalisera och standardisera där också. Men allt som inte är kärnverksamhet, för då kan man göra som många gör. Som Nike, när de gjorde såna här sportkläder och sport, främst skor var det väl. Så formaliserade de så långt att de outsourcade allting. De outsourcade tillverkningen av skor, forskningen kring skor, försäljningsapparaten. Rubbet stubbet överallt. Till slut så undrar man, men då finns ju inte Nike längre. Allting är outsourcat. Och då brukar man skämta om det och säga, varumärket finns kvar. Skorna görs i Kina. Transporterna sköts av något företag. Något sånt där som skickar runt skorna världen över. Kvalitetstestningen, marknadsföringen, allting görs av andra företag. Men någonstans sitter där en spindel i nätet då som har kvar själva värdet. Det som är core business, och i det här fallet var det då varumärket. Alla vet att den som sköter det här med Nike har kollat så att allting fungerar. Och nu är vi inne på de här företagsekonomiskt riktigt, riktigt känsliga sakerna. Om vi går på sjuan där och går över och tittar på Nokia. De hade outsourcat nästan allting. Och samtidigt så hade de outsourcat vissa delar som de kanske inte borde ha outsourcat. Det vill säga att man formaliserar, man standardiserar och sen när allting är perfekt beskrivet så har vi sagt tidigare att man kan göra det så långt så man kan be någon komma in från gatan och nästan göra det. Ungefär som en McDonald's, att de kan tjäna mycket pengar är för att de anställer folk som tjänar nästan ingenting. Det vill säga att de har formaliserat så minutiöst noggrant så att en hamburgare smakar exakt likadant vilket land i världen man än går in på McDonald's och köper den. De hävdar det i varje fall. Och pommes fritesen är precis lagom så där böjliga. Exakt lika mycket som de ska vara i varje land i hela världen. En kvalitets... Och då är det ju deras varumärke. Lita på oss. Det är aldrig dåliga hamburgare på McDonald's. Och för att det ska funka så har varje process går på tid. Det finns några små klockor som plingar när någon anställd ska ta ut dem ur den här pommes frites-korgen och så vidare. Allt är genomtänkt. Allt går till på exakt likadant på varje ställe i hela världen. Det är precis som en dator alltså. Det är exakt på millimetern. Och det gör att McDonald's kan gå ut på gatan och bara rycka någon och säga, vill du jobba hos oss ett tag? Så kommer de in, får på sig ett sånt här förkläde. Och så ska de tillsagda, gör exakt så som det står i instruktionerna. Då blir de som en del i den här datorn. Och McDonald's tjänar massvis med pengar. Och nu har du en kommentar kring det.
Populärt väldigt länge och de har formaliserat så här, men det måste ju också bli stelt för nu börjar det komma massor med andra trender när det gäller hälsa och vad man ska äta och så, och de kör fortfarande sina hamburgers. Frågan är, kan de kanske rent av bara försvinna? Höpsnäpp.
Det skulle de kunna göra om de inte var så lyhörda. De kan sin systemteori, så nu har de ju för ganska länge sedan infört allt det här hälsokost, morötter istället för pommes frites. Sallad kan man ha och köpa. Ja, man kan ha åsikter om det, men de försöker. Ja. Du hade någonting. Jag håller den högt här så hörs det ändå.
Det kanske blir en bisats, men när vi ändå pratar McDonald's så känner jag att det kan vara intressant om med sådana stora företag som faktiskt kommer undan med ganska stora miljöbrott och mot mänskligheten och så, ändå liksom kan surfa vidare. Jag tänker till exempel att man faktiskt också har standardiserat och systematiserat en oerhört effektiv besprutning av den här jättepotatisen som de använder, som då inte får innehålla några såna här små svarta prickar. Så att folk får inte ens gå in där det här växer då under de första 6 veckorna eller vad det är, för då dör man. Liksom hur kommer man undan med sånt i systemet?
Det är för att det finns någonstans saknas det någon som har ett systemtänk på en ännu högre nivå. Så numera så förbjuds ju gifter i miljön och så vidare. Så det kommer ju successivt, har man förstått, att om vi inte skärper oss så går världen under då och då. Det blir för varmt eller gifterna tar över. Alla får cancer och alla män blir ofruktbara. De blir sterila och så vidare. Så det här vet man. Så det kommer ju mer och mer. Så, men svaret på frågan är att man har inte sett helheten förut. Och den kunskapen måste finnas. Och det måste lagstiftas om det för att någonting ska kunna hända. Om vi tittar igen på kärnverksamheten. Om man har ett företag så kan man alltså upptäcka att låt säga att jag har en liten firma. Och så vissa saker som jag gör tar mycket tid. Jag formaliserar dem. Jag köper in det från någon annan. Då kan jag ägna dubbelt så mycket tid åt det som jag är bäst på. Det är ju kärnverksamheten det. Och då växer jag. Och då kan jag det här mer och mer. Och till slut så kan jag ta en del av min kärnverksamhet som jag tycker den är inte så svår, utan den är lätt. Det är inga företagshemligheter där. Jag kan formalisera den och standardisera den och paketera den. Och sen så ringer jag till någon i Indien och säger, kan inte ni göra det här istället? För några billiga struntlöner, och så tjänar jag ännu mer pengar, kan expandera ännu mer. Det är alltså som att klättra på en stege. Hela tiden så behåller jag det som blir min kärnverksamhet, men den blir mer och mer på en mer abstrakt nivå. Och ju högre upp jag kommer på den här abstraktionsstegen, desto mer pengar kan jag tjäna. Så länge jag behåller kontrollen över kärnverksamheten och inte formaliserar den, för där är min kreativitet.
Det finns ju många företag som köper andra företag och expanderar på det sättet att de egentligen drar sig långt ifrån sin kärnverksamhet. Även om det just nu är en våg att man ska sälja bort allt det, så har det ju gått lite i historien. Alltså att man börjar syssla med alla möjliga olika saker. Hur?
Man kan säga att det är ju inte så att de någonsin, kärnverksamheten är det man tjänar pengar på. Så om de köper upp någon så är det ju för att bredda i så fall sin kärnverksamhet. Och det du säger, visst är det riskabelt. Numera finns det många som säger att vi vågar inte längre. Det finns många sådana här speciellt, de kallas olycksprofeter och sånt, som påstår att de flesta merger and acquisitions som gjorts de sista 20 åren har misslyckats. Det kanske de har. Så det är farligt naturligtvis. Och det är också farligt att standardisera, formalisera för mycket. Det här är ju liksom en våt dröm för alla som vill tjäna riktigt mycket pengar. Apple, som blev väl världens största företag, deras iPhones och sånt, det tillverkas ju av mer eller mindre slavarbetare i Kina som inte har någon lön alls och så vidare. Vilket har gjort att Apple kunnat expandera så där exempellöst mycket och konkurrera ut väldigt många andra och tjäna väldigt mycket pengar. Men den dagen kan komma i den filosofin att man outsourcar lite för mycket. Det vill säga man säger till några att kan inte ni göra det här? Och så visar det sig att de som gör det blir så duktiga på det så de till slut tar över.
Jag tycker Apple är ju egentligen ett ganska så intressant fenomen som jag skulle vilja stanna kvar vid. För i tillägg då till det så har vi ju då deras ledare som gick bort här för ett tid sedan, Steve Jobs, som då är också ganska så välkänd som en hemsk ledare. Och tanken, han var ju väldigt egocentrisk och rätt elak mot människorna runt omkring sig och hade ju en ledarstil som jag tror att de flesta inte skulle skriva under på, är en ledarstil som lyfter människor utan snarare sänker människor, och levererade man inte så åkte man ut med huvudet för och så. Det är i alla fall vad som stod i hans bok. Men jag tänker då, här har vi ett varumärke som har blivit jättestort och jättestarkt, och så samtidigt så pratar man om hur viktigt ledarskapet är, och den högsta ledaren då, som han slutade ju dessutom, och sen kom han ju tillbaka till Apple eftersom de var konkursmässiga och lyfte ju liksom företaget då. Har du några kommentarer kring det här fenomenet då, att ledarskapet har ju då bevittnats av andra att vara ett förfärligt ledarskap, samtidigt som varumärket har vuxit och blivit starkare och är ett hett eftertraktat varumärke hos många?
Det finns ett väldigt intressant svar på den frågan, och det är att under många års tid har man velat hitta: vem är den idealiska ledaren? Hur ska man vara? Och ni går ju en ledarutbildning. Egentligen borde ju ni veta på den här utbildningen hur ni ska uppföra er för att vara den här bästa ledaren. Och så tittar man historiskt sett, så upptäcker man ibland visar det sig att det är en skitstövel som blir den bästa ledaren. Och ibland är det en diktator. Och om man då tittar lite på det kan man tycka att ja.
Hitler var ju en bra ledare.
Ja. Kan man säga, bra ur perspektivet renodlad makt då, totalt omoralisk, men ur maktperspektiv. Svaret på frågan är den att det finns idag i världen ingen överenskommelse om vad som kännetecknar den bästa ledaren. Däremot så finns det i all litteratur om just det personligheten hos en ledare då, teorier om att i vissa fall är en viss typ bra. Apple behövde tydligen i det totala kaoset Steve Jobs, att han agerar som en skitstövel för att styra upp det hela. I andra områden så brukar man säga att bland självständiga underordnade så är alltid ett relationsorienterat ledarskap bäst. Men det relationsorienterade skapar mest effektivitet, men bara så länge att turbulensen inte övergår i ett kaotiskt tillstånd. Då kan det behövas en skitstövel igen. Så till exempel om man ska göra en långfilm som kostar massvis med miljoner, så behövs det just en ledare som kan hela tiden fatta väldigt kraftfulla beslut i en miljö av totalt kaos. Det behövs ingen strateg som sitter där och tänker hur ska vi göra nästa år och hur fungerar det här och tittar på sina spreadsheets och sådär, utan det ska vara någon som är på fältet och peka med hela handen, bland annat på grund av att skådespelare då anses vara egocentriska, karismatiska, utflippade människor som tänker på sina romanser hela tiden. Så någon behöver styra upp det hela. Så Steve Jobs då, eller en regissör, behöver vara sån. Men i vissa andra fall kan det vara så att den absolut bästa ledaren är en som hela tiden sitter på sin kammare och planerar strategiskt, just för att resten av organisationen är sådan att det är det ledarskapet som behövs där. Så det är ju inte ledaren i sig så mycket, utan det vissa givna situationer behövs en ledare. I vissa givna andra situationer behövs en annan ledare. Du nämnde Hitler här, om det är krig behövs det ju vissa ledare som då kanske inte är så bra att vara demokratisk. Liksom. Någon som frågar sin armé, vad tycker ni vi ska göra? Ska vi försvara oss eller ska vi ta det lugnt ett tag eller något sånt där? Utan då måste den ledaren vara just, man kan säga, diktatorisk. Du ville säga något, va?
Ja, Hitler kan man ju säga att han blev faktiskt valda folket i demokratiska val. Så. Man ska väl lägga lagom mycket skuld egentligen, om man ska vara petig.
Ja, fast det var aldrig en majoritet. Det var aldrig en majoritet, va?
Nej, jag förstår ju vad ni menar, ja, förstås. Ja. Men man ska inte glömma det, att det är Nej. Folket som väljer fram de här nazisterna. Ja. Så. När det gäller Steve Jobs så jag skulle vilja också nyansera bilden lite, därför att han lyfts ju också fram som en extremt bra ledare. Så, alltså om man jämför dem med Hitler alltså, lite grann så var det ju hans företag och han drev det ju på det sättet. Och det var väl snarare så att de som inte ansågs passa in av honom på sättet som om det blev, om inte mötena gick framåt och så vidare, så han var rätt tuff. Mm. Och då är det klart att blev man avpoliterad eller utkörd eller nonchalerad, så blev man inte så glad kanske.
Nej.
Tyckte man nog att han var så bra.
Och det är, jag tackar för dina kommentarer. För det blir ju så en sån här debatt att den blir ju lite, om man kallar någon för diktator och någon för inte. Steve Jobs ansågs av många vara väldigt duktig, väldigt skicklig, väldigt innovativ, prövade nya saker och hade alla dessa fina egenskaper. Sen var det känt, precis som du säger, som han själv erkände, att han inte hade några hämningar när man behövde ta i med krafttag. Men det kanske, men det intressanta för er del då, om ni inte ska bli forskare utan ska bli ledare, det är i så fall att ni lär er att ni ibland behöver uppföra er som skitstövlar också. Eller ja, behöver ni det?
En framgångsrik ledare, om man ser så, ja, behöver ju kunna hantera att du kommer inte bli älskad av alla. Och särskilt inte om det går bra för dig. Kommer det vara väldigt många som är beredda att säga något annat.
Exakt.
Så är det ju.
Och det återknyter lite till diskussionen här i morse. När vi hade det här, hur pass mycket ska man behöva göra det ena eller det andra? Och det är så väldigt svårt att generalisera kring det. Men just att en ledare kan behöva ibland ta i med hårdhandskarna. Och en ledare kan ibland behöva tänka strategiskt när det gäller hur mycket information ska man blotta och så vidare. Det klassiska maktspelsperspektivet.
Och så, när det gäller utveckling särskilt, som ju var Apples kärnverksamhet faktiskt.
Ja. Ja.
Och kunna också ställa, alltså, få människor att haja till för att utveckla sina egna idéer ännu mer. Så har han själv beskrivit det, inte just om orden, men ungefär.
Jo, nej, det finns ett stort behov av den typen av talanger på en riktigt hög nivå i organisationer och företag. Det betyder ju inte att man ska vara sån, men man ska kunna vara sån. Det är väldigt ovetenskaplig diskussion vi för just nu. Den är väldigt generell naturligtvis. Vetenskapens fördel är ju att den är exakt. Vetenskapens nackdel är att den egentligen inte kan hantera de abstrakta nivåer som omfattar ett helhetsperspektiv. Det finns ingen vetenskapligt bevisat systemteoretisk tes som säger att så här är det alltid. Utan på en riktigt hög abstrakt nivå, där är alla samhällsvetenskaperna lika mycket ute och cyklar. Och det är väl därför man brukar säga att man ska kombinera konst och vetenskap. Det säger man på KTH, där vet man det, att matten är den som styr, i ingenjörskonsten. Men på en abstrakt nivå så går inte det. På den här institutionen pratar man om att vi sysslar med design science. Vi uppfinner saker som kan vara roliga och bra att använda, men det är ingen som vet om det är rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Vilket är väldigt pragmatiskt. Det är en pragmatisk syn på tillvaron. Den är inte vetenskaplig, det är ganska svårt att forska på den. Tiden närmar sig sitt slut, vi har hunnit med alla 7 frågor. Jag tror att jag stänger av den här lilla inspelningsapparaten, om ingen har en sista fråga för idag. Nästa vecka ses vi inte, vi ses om 2 veckor. Tisdag. Som vanligt. Tack för idag.